Välkommen till Kjellander och Björk och vår livepodd från Techarenan. Techarenan är en internationell plattform för innovation och entreprenörskap, och här träffar vi entreprenörer, ledare, politiker och experter för att prata om vad som pågår i deras liv och vad de tänker om framtiden. Googla Techarenan om ni är osäkra. Men googla också Elise Grosse och föreställ er hur det är att vara byggbiolog, en cirkulär tänkare, ett intuitivt proffs tycker vi, i en era där en värld faktiskt är mitt i ett mindset-skifte. Det är ett skifte från don't change your winning business model till shit, this isn't a winning business model, we need to change. Så idag pratar vi med Elise som är hållbarhetschef på Sweco Architects. Hon är arkitekt och byggbiolog med en stark mission och en passion som ni kommer att höra i samtalet strax. Hon kommer in i samtalet med en enorm framtidsenergi tycker vi. Vi fick chansen att jobba fritt på det här med cirkularitet, hållbarhet, resiliens, samhällsuppgradering, ekologisk ekonomi och mycket mer när vi fångade Elise i vimlet på Techarenan. Och vi tror att ni som lyssnar kommer gilla Elise och vårt samtal. För mycket kan tas med in i ens egna vardag, in i ens egna verksamhet. För temat är liksom brett och angår oss alla. Vad ska vi som samhälle göra för att kunna må bra även i framtiden? Vi är live från Techarenan och vi ger er Elise Grosse.
Varmt välkommen till podden Elise Grosse.
Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Hur är läget idag?
Nej, men det är bra. Techarenan, fullt ös här, postpandemin, vi är tillbaka. Det är väl lite sådär, hur ska man hälsa i hand eller bara göra den här vanliga shake it?
Ja, exakt. Hur många har du kramat idag då? Det blir några kramar.
Jag har nog kramat fler än vad jag har tagit i hand. Ja. Det är någonting där med handytan som jag har kommit bort. Men en kram, vissa personer vill jag fortfarande ha.
Ja. Hur länge kommer vi krångla med hälsningsreglerna nu, tänker jag?
Nej, jag tänker att det är precis som byggsektorn. Vi är i en utvecklingstid.
Ja, snyggt. Ja, bra. Du, Elise, kan inte du omborda oss och lyssnarna på vem är du och vad pysslar du med?
Ja, Elise Grosse, jag är arkitekt och byggbiolog. Mm. Jag doktorerar också på hur man skapar hållbara lösningar tillsammans i tidigt skede inom byggsektorn. Mm. Och jobbar på Sweco som hållbarhetschef för Sweco Architects.
Man blir nyfiken, hur hållbar byggnadsbiolog.
Ja, byggbiolog. Ja. Det är precis.
Det var en kombo som jag kände att jag inte riktigt fattade. Vad?
Eller hur?
Hjälp.
Ja. Jo, men byggbiolog, jag jobbade många år i Tyskland, för detta Östtyskland faktiskt. Mm. Och i Tyskland, där var ju energifrågorna mycket mer närvarande redan på 90-talet och 2000-talet. Man hade också haft skandaler kring gifter i byggnadsmaterial, lindan, DDT, stora såna här, hela generationer som förgiftades. Mm. Så att där gick jag en utbildning kring hur människan påverkar byggnaden, hur byggnaden påverkar människan som biologisk varelse, så att säga. Mm. Och hur byggnaden påverkar den yttre miljön. Så hela det här samspelet, ett systemperspektiv på människans interaktion med byggd miljö och naturen.
Jag måste få reagera lite. Det känns som att inte vara byggbiologisk i sitt mindset känns ju underligt.
Alltså, eller hur?
Ja, på något sätt.
Jag växte upp, jag var dagman på en bondgård när jag växte upp, och jag har faktiskt funderat om inte mitt hållbarhetstänk grundades redan då, just den här man tar hand om djuren, man tar hand om åken, man ser att det man gör får en konsekvens på tallriken och det man har, och att man behöver älska de här resurserna som man har ett ansvar för att ta om, därför att det påverkar sen ens egen livskvalitet.
Hur ser det här arbetet ut i vardagen för dig? Alltså, skulle du beskriva en vanlig vardag, eller om du vill plocka ett projekt eller någonting liknande, hur det liksom tar sig uttryck?
Jo, men en vanlig vardag kan ju vara att jag träffar en av våra strategiska kunder och vi diskuterar hur deras verksamhet har påverkats nu av pandemi och av ökande resurser. kostnader och se hur de kan ställa om till exempel till att bli mer cirkulära och kretsloppsanpassade för de resurser som de är beroende av och hur digital teknik kan stödja dem i den omställningen.
Nu fanns det många bra begrepp som man kunde klicka på där. Men jag tror jag klickar på cirkularitet. Ja. Kan inte du bara så här, hjälp, pedagogiskt ombordna oss alla, vad är det för någonting?
Nej, men cirkularitet, visst det kan ju låta som en av de här avancerade modellerna. Mm. Men egentligen, jag tror att alla vi människor har en naturlig approach till att vara resurseffektiva. Tittar vi på de gamla vikingarna som hade en bondgård där man tog hand om det man hade. Det konceptet tror jag alla vi förstår. Ja. Sen så kom industrialismen, där vi fick ett jättestort fokus på att producera effektivt och linjärt. Och vi brydde oss inte så mycket om vad som hände i slutet av den där produktkedjan, om det blev till ett avfall. Alltså den effektiviteten hade vi inte med i tänket. Och så körde vi det liksom, full takt och hela globaliseringen, effektiva globala kedjor. Boom! Nu har vi en annan situation. Mm. Vi vet att det där inte är hållbart längre. Alltså behöver vi återkoppla en slags reinvention of back to the future av vårt kretsloppsanpassade resurseffektiva hantering av de resurser som vi är beroende av och som vi har lokalt omkring oss.
Mm. Jättebra. Att tänker du att bygga oss hållbara låter kanske en provocerande fråga då, men det låter dyrt.
Ja, det där är ju det där blir jag provocerande om att det är dyrt. Ta ordet ekonomi. Mm. Det betyder varsam hantering av resurser. Mm. Alltså ordet ekonomi i sin mening betyder ju egentligen att agera cirkulärt, att vara resurseffektiv. From liksom trash to cash är det egentligen. Mm. Ja. Så att det här när någon säger att något är dyrt, då är det bara för att de inte har satt sina budgetramar på rätt nivå, i rätt skala. Nej. De har inte gjort budgeten rätt. Nej. Så att jag skulle säga att de som håller på med ekonomi, de behöver verkligen liksom get with the program och lära om sig hur man sätter en budget för dagens resurstänk och dagens utmaningar kring kravnivåer.
Ja, och den prissättningen känns ju som en central fråga, för där har vi hela debatten kring att prissätta också saker rätt faktiskt. Ja.
Jag gillar faktiskt att du, Andreas, fick, nu blir det lite mer här, men jag gillar att du, Andreas, fick ställa frågan. För du skrev en fråga åt mig en gång som jag fick ta för dåvarande näringsministern. Och blev skolad. Det var provocerande. Så nu fick du igen.
Det var bra.
Fick du smashen?
Ja, exakt. Ja, men den är ju intressant den där. För jag blir nyfiken på vad reaktionerna blir nu 2022. När du pratar på det här sättet, när du kommer ut och diskuterar med kunderna. Vad får du för reaktioner?
Ja, men reaktionen är ju, hur gör vi? Ja. Det är en helt jättestor skillnad för 10 år sedan. Då fick man ju börja på ruta noll och börja argumentera. Och när någon sa hållbarhet och man kom och då med bevisen och projekten som visade så att säga på vilka värden som det skapade då för andra kunder. Då fanns det fortfarande väldigt mycket misstanksamhet. Ja, men det här har inte gjorts i vår kommun och det där var ju någon där borta och alla möjliga anledningar. Mm. För jag tror att förut fanns det här tänket att don't change a winning business. Men det är inte winning business model längre. Det är uppenbart, både på vad gäller så här varumärke och branding och att folk faktiskt, som Volkswagen var ju här idag på Tech-arenan, de gjorde ju den resan utifrån varumärkesperspektivet. Men nu är det också ren och skär ekonomi utifrån resurser.
Mm. Jag bara tänker själv då kring förändring som begynnande farbror, att även om man kan förstå ett koncept, när du kommer berätta för mig, Lise, man måste göra så här. Så fort jag inte har guidning, så fort min intuition tar över igen, då faller jag tillbaka in i taylorismen igen. Mm. Alltså, så den tycker jag är svår med anpassningen mot det cirkulära eller det digitala eller vad än vi nu ska liksom anpassa oss till. Hur gör ni? Stöttar ni på Sweco liksom transformationer hos era kunder? Och
absolut,
blir det
är ju precis det. Om du ser vår Sweco-monter där borta, Transforming Society Together. Vi är jättebra på det som vi kan inom samhällsbyggnad och planering och digitala verktyg som stöttar det. Kunden kan ju sin verksamhet bäst. Yes. Och det är ju där vi har ett lärande tillsammans att göra och en resa. Transforming Society Together.
Du nämner, jag plockar upp Tyskland, nämner du. Vi pratar energi. Det känns lite grann där som att energi är på väg att bli demokrati. Mm. Att hur tänker du kring den här
övergången? Jag tycker det är jätteintressant just att man öppnar upp till... Vi har ju en energimonopol i Sverige, kan man ju nästan kalla det. Och jag personligen, det här är min personliga åsikt, kan tycka att det är väldigt frustrerande när ett land säljer ut sina resurser som energinät och sånt. Men det är min personliga åsikt. Däremot ser jag fram emot den utveckling som går nu om man tittar på den cirkulära omställningen. Mm. Tar vi energi för ett kvarter? Kan ju fastigheter, här har vi en fastighet med jättemycket solcellsyta som överproducerar. Nu kan ju den fastigheten dela med sig till det lokala, till de andra fastigheterna och ha ett lokalt utbyte och faktiskt kanske samköra sina energisystem så att man kan få ner effekttopparna. För det är ju inte bara energipriset, det är också hur mycket effekt man behöver särskilda tider på dygnet. Och man kan kanske ICA-butiken i bottenvåningen skapa massa restvärme som då kan värma bostäderna som är ovanpå. Mm. Och när verksamheten, den producerande verksamheten är igång, då är bostäderna nere vad gäller effekt. Och det är de här typen av systemperspektiv på energifrågan där det finns synergier mellan så här, lokala producenter och konsumenter. Och jag tror egentligen det bara behövs att vi ställer så här, bra, vi ska, alla fastigheter ska vara producerande istället för konsumerande på energifrågan. Mm. Om vi sätter det som, så här, det här är ett mål för alla som agerar nu.
Det finns, ja, men det finns ju, ja, men det är så intressant. Mm, alltså, nu drar vi igång den här workshopen, tycker jag. Alltså, för jag har ju begreppet prosument liksom inprogrammerat till mig då, att det skulle vara något typ av ändamål. Mm. Jag tänker bara, jag ska ladda upp komplexiteter i vardagen för dig, så som jag observerar
nu
då. Ja, ja, men då har du ju energifrågan i en hink. Mm. Det är ju inte skitliten hink, liksom. Men vi har ju också att sensorer, alltså sensible things that communicate. Vi har informationssystem mellan massa komponenter i en byggnad. Vi har byggnadsmaterial och alltså hela det gigget är ju inte en skitliten hink heller liksom. Och det är säkert några ytterligare hinkar. Det känns som att det här som var ganska, den här analogin, här tror jag stannar. Mm. Den här analogin, ja, men det är ju som att bygga ett hus, det är bara man börjar med en ritning. Nej, det är inte så enkelt längre. Det är ganska många system som ska samverka och många discipliner och så här. Hur är det vardagen?
Det är vardagen och det är ju där digitaliseringen kommer in. Att samköra då system som förut existerade i olika silos, till exempel energisystemet och hur man brukade fastigheten, alltså hur vi betedde oss inom fastigheten, hur kanske affärsmodellen för den, hur man hyr ut den här fastigheten. Nu kan vi ju skapa en digital tvilling för en kommersiell fastighet till exempel, och så kan vi ha sensorer som vi kopplar ihop med den här 3D-modellen av byggnaden och bättre förstå, här kommer ni och använder byggnaden jättemycket på tisdag, onsdag, torsdag, men måndag, fredag, det är ju knappt någon där. Mm. Alltså kan vi ju dra ner energi, optimera energiförsörjningen då på fredagar och måndagar och anpassa det till hur vi använder byggnaden. Vi skulle ju också kunna koppla ihop det här till våra affärsmodeller, alltså våra kontrakt, våra hyreskontrakt, och säga, men du har ju använt den här byggnaden på tisdagar och onsdagar, men inte de andra dagarna, då kan vi hyra ut den mer på de dagarna. Så att det finns ju helt nya sätt att bygga affärer och nyttja byggnader nu.
Det låter ju det låter på ett sätt så självklart när du beskriver att självklart är ju den här vägen, men jag tänker också att det tog ut motstånd också i det här, och jag kan tänka mig att en del av det också handlar om risker, om liksom riskaversiva liksom verksamheter. Hur är det där också, jag hör dig säga att liksom teknologin kommer lite till hjälp, och finns det fler grejer vad tekniken kan göra här?
Om vi tar risker, så nu har vi ju en ny värld, pandemin och kriget och supply chain som är annorlunda, så därför är det ju nya risker redan, och klimatförändringarna inte minst. Mm. De här nya riskerna är ju redan där, bara att det är ju först så här, who feels it knows it. Ja. Den som har känt att det här får en faktisk konsekvens genom en högre elräkning, ja, men då är du väldigt liksom på att isolera bättre eller ha en smartare styrsystem för att du har betalat notan. Yes. En annan risk som jag tror folk ännu inte har vaknat upp kring är ju klimatrisker, förändrat klimat, alltså risken för översvämningar, men också risken överhettning. Mm. Tänk att du har en fastighet och hyr ut den, så är det många äldre som bor där. Mm. De har ju en mycket, mycket högre dödlighet när det är värmeböljor.
Just det. Mm.
Hur ser de där ansvarsfrågorna ut om du inte ser till att det är hyfsade alltså temperaturnivåer under värmeböljor och folk faktiskt dör som konsekvens av det här? Vad är det, hur värderar du den risken? Eller hur värderar du översvämningsrisken? Vi tar Strandvägen till exempel. Ett A-läge kan man ju tycka, eller hur?
Just
high property value.
Mm.
Men Stockholms VA-system ligger ju bara typ 30 centimeter över havsnivån. Mm. Det räcker med en storm som blåser upp det där. Då stiger den med 60 centimeter. Mm. Då åker det här bakvattnet upp bakvägen då i de här fastigheterna. Vad är det för risk om de här fastigheterna måste då renoveras och genomgå så att de inte kan hyra ut längre? Hur värderar du den risken?
Ja, men verkligen. Jag tänker ett ord. Jag skulle bara skicka in Mats som vi pratar om och som är också återkommande som begrepp här i podden är ju då resiliensen och hur man bygger upp den här tåligheten. För jag menar, vi vet ju aldrig när nästa liksom black swan, som man kallar det för, de här ögonblicken slår till. Hur märker du av det? Alltså bygga in den här tåligheten tillsammans med hållbarheten. De är
väldigt intimt. Absolut. Resiliens och hållbarhet är ju liksom inom samma sfär där. Och om vi då tar klimatrisker, då kan vi ju simulera med så kallad platsdata eller geodata och historisk data som vi tar från SMHI, så att vi kan kombinera olika datakällor in i ett program, en karta till exempel, så kan vi simulera olika regnnivåer och hur det påverkar byggnader eller vägar och nya dragningar, och på det sättet kan också testa, ja, men om vi gör så här, om vi höjer marken lite här, vad får det för då konsekvenser på de här vattennivåerna? Och ups, där har du hur digitalisering väldigt effektivt gör att vi kan planera bättre och resursoptimera och minska risk.
Lära sig av historien. Jag tror det är väl mer en anekdot, tänker jag, men Fukushima, där man byggde den uppför liksom, det här berget. Det fanns ju någon signal där, en gammal skylt från någon tidigare bebyggelse, do not build here eller någonting. Mm. Och så byggde man där liksom.
Ja, det har vi ju gjort i Sverige också, bygga vattennära på vissa ställen som är så attraktivt, men
Men vad är det med det då? Det är också det mänskliga, det psyket, när det kommer in. För jag menar, kalkylen och ekonomin visar vägen, men sen finns det någon form av fogginess,
jag forskar ju då på samskapande och hur man tar liksom, hur möten kan gestaltas för att vi ska förstå vad som är nyttan, så att säga, så vi inte sitter fast i våra gamla fördomar eller erfarenheter. Och det är ju han Daniel Kahneman som fick Nobelpris i ekonomi, var det ju. Han sa ju det att confirmation bias då det här, men han sa också någonting om att många tror att vi tar beslut på rationella grunder. Men det gör vi mycket mindre än vad vi tror. Vi tar ju mycket mer beslut, särskilt när det gäller så här tidiga skeden och det är komplext, som många fall är idag, på känslor. Mm. Vad är det för utgångs... Liksom, var ligger min känsla i nivå någonstans också jämfört med det som ska ta beslut på? Så jag har ju i de här mötena som jag gestaltar börjat mycket med att etablera en emotional starting point, så att säga.
Ja.
För att man inte ska gå, några går uppåt och några går neråt jämfört med den här känslan som de kliver in i mötet med. Så det här kan man ju tycka är väldigt fuzzy och hull. Men jag måste säga att jag tycker det funkar faktiskt ganska bra. Men alltså känslor och jättebra. Beslut hänger nära ihop.
Gud ja. Så snabb validering från två poddare här. Jag vet inte vad det är värt. Men det är just den.
Känslan av det i alla fall.
Ja, exakt. Nej, men så varje gång som Kahneman citeras på podden så är det ett bra avsnitt, Elise. Så då vet vi liksom, för det vi har hoppat in i psykologin, i samverkan. Jag tycker allting du pratar om indikerar på ökad komplexitet och därmed ökad behov av dialog mellan massor med perspektiv. Och därför funkar de där tricken, om vi säger så. Alltså vi måste liksom knyta samman i det känslomässiga och acceptera att vi faktiskt inte tar beslut på data, hur en rationell självbild vi har.
Men det är också därför vi behöver de här digitala verktygen för att ifrågasätta så att säga, våra erfarenheter och våra känslor. För de här, när vi har mycket data och kan visualisera det på ett enkelt tilltagande sätt, till exempel solenverktyget som vi har, Agenda 2030, 17 mål, 169 delmål.
Ja.
Det låter ju ganska komplext. Mm. Tänk alla målkonflikter och synergier på delmål. Målsnivå.
Ja.
Nu har vi det här verktyget, då kan vi i en dialogprocess så att säga, bra, här har vi mål 13, klimat och vad finns det för perspektiv här, lokalt och globalt, och så kan vi föra in det som en slags registrering av synpunkter eller bedömningar. Och sen så loggas det i det här verktyget, jättelätt att hitta. Vi kan också logga synergier och målkonflikter. Det gör verktyget direkt i så här grafiskt aptitligt. Och så blir det en sol där man ser hur ligger vi till, en slags statusrapport då på de olika målen. Och så kan man gå in och följa det här som en slags databas. kring på väldigt så här, delmålsnivå. Så det är ett sätt att hantera komplexitet men ändå kommunicera det på ett väldigt så här, enkelt bildmässigt grafiskt sätt.
En systemtänkare kanske skulle referera till att ni har dragit ner komplexitet till komplicerad genom att ni har modellerat den, tänker jag. Det är det jag tänker när du säger så här.
Ja, nu använder du de där orden som...
Sorry. Jag drog igång en egen workshop här.
Jag är nyfiken rent så här, hur man organiserar sig. Vi är inne på det nu när vi pratar hur man emotionellt närmar sig liksom en fråga eller en utmaning. Men också,
känslan och tekniken där.
Ja, känslan och tekniken. Men jag tänker också de olika delarna av verksamheten. För Sweco är ju så, det är också som bredd, tänker jag, i hur man får de här människorna från helt ska jag säga, olika världar där, då, att närma sig.
Där hjälper ju också tekniken till. Vi har ju insett det att vi är ju 6 000 i Sverige och 17 000 globalt. Och vi har enorm smörgåsbord av specialistkompetenser som jag i princip som arkitekt, det är ju värsta lyxen. Jag kan bara ringa den här supernördiga kompetensen och få in i mitt möte 2 timmar, så här, call on demand expertis. Och särskilt nu när vi är så vana vid Teams-möten. Men det räcker inte, utan jag måste ju också veta vad är det för tjänster och så här, värdeskapande som alla de här olika kompetenserna kan utföra för mina kunder. Då har vi ju utvecklat då on demand, en tjänsteportal digitalt på nätet. Kolla in den. Där kan man ju då klicka då på solenverktyget till exempel eller C3, Carbon Cost Compass, så du i tidigt skede kan styra både på kostnad och klimatpåverkan för ditt. Redan i skissskede så får du väldigt bra data på det. Så då har du den här datadrivna både utifrån vad har vi för tjänsteutbud, vad har vi för verktyg, men också på själva tjänsten som kan komplettera och challenge min emotionella beslutsfattande.
Ja, men jättebra. Jag skulle vilja göra ett hopp framåt. Ja. Jag tänker att vi sitter här om 10 år, vi tre, och diskuterar. Vad diskuterar vi då?
Men då får jag slänga in en idé där då, tänker jag, eftersom du pratar om SDGs och de globala målen. Då har vi ju kanske passerat det datumet, så vi kanske har tagit fram något nytt ramverk som vi ska följa, tänker jag. Eller kommer det hänga kvar? Eller rör jag till det nu?
Nej, kör du. Nu har du redan
kuppat den. Vilken fråga ska vi börja med?
Nej, jag tänker, jag broderade bara på Mats fråga. Vi hoppar in i framtiden. Vad ska vi prata om då? Då tänker jag att vi kanske, som en idé skulle kunna vara då FNs 17 nya globala mål.
Jag vet inte om det är 17 nya mål eller hur det nu är, men jag tror att alltså, i vår utveckling har vi ju kommit mycket. Det jag ser fram mig redan om 5 år, till exempel med, om vi tar, jag bara spånar på det här solenverktyget eftersom vi ändå har pratat om det. Då är det en databas som ligger under där, där inte bara vi på Sweco använder solen och visar hur våra projekt lever upp till Agenda 2030. Och vilken vi kan följa dem och med de här solarna. Utan det är en databas där vi har loggat. Vi kan ta och klicka så här, 100 simhallar i Europa de senaste 5 åren. Vad har de för effekt på globala målen? Mm. Vi kan ta 200 detaljplaner i Sverige. Vad har de haft för impact på globala målen? Och hur har den förändringsresan sett ut? Men inte nog med det. Jag kan också då klicka på, okej, vilka var best practice här? Så att jag kan få reda på, vad gjorde de på mål 13, klimat? Då kan jag gå in och kolla på mål 13.6 som är då klimatrisker, havshöjning. Nu är det kanske inte det, men jag bara drar till med något.
Säger ingenting, vi hade inte kunnat kolla
vi nickar,
det. Och då kan jag ju få den kunskapen som ligger lagrad där. Och den kan gynna mig. Så den här att dela kunskap på nya sätt så att vi blir smartare tillsammans. Alltså, vi är ju någon slags dagisnivå nu jämfört med vad vi kommer göra vad gäller att kombinera mänskligt kreativitet och våra förmåga att hantera komplexa beslut med hjälp av våra känslor i kombination med de här kunskapsdatabankerna där vi delar med oss på det här sättet.
Ja, det är ju, alltså, du målar ju en otroligt attraktiv bild för mig som är datatunt. Jag vill ju ha den där grejen. Det är dessutom, du checkar alla boxar liksom, öppen kunskap liksom, ja, det var ju den du checkade ordentligt då. Alltså, det vill jag gärna prata om, och gärna som sagt tidigare än 2032 är väl tanken då.
Nej, 2020, jag sa väl 5 år år.
Ja, till och med
alltså, de här, jag träffade någon på UNDP, alltså UN Development. De jackar ju också igång på det här. Däremot så får inte de så här, finansiera den.
Nej.
Så vem ska finansiera den här öppna databasen? Ja, men då får vi ju söka FOI och liknande. Eller kanske någon som lyssnar här som har lite cash på påsen och vill jobba altruistiskt.
Jag tror faktiskt, jag ska inte dra igång en workshop då, men jag tror ändå att den går att göra öppen kunskap betyder inte att man inte monetiserar den. Alltså den är värd någonting. Alltså så om Sweco skulle affärsutveckla initiativet men med målet att så många som möjligt skulle ingå i den, så skulle många vara redo att betala. Liksom också just bara för att hålla den, ja, men Wikipedia.
Men gå in och kolla på on demand, klicka på solen och se vad du tror.
Yeah. Du like på beskrivningen bara.
Ja, ja. Och så, jag tänker även som ett, vad ska jag säga, ja, men, ett slagträ skulle jag säga, men det är lite så här den single version of the truth, alltså vad som är. Ja, men uppenbarligen så här ser det ut.
Ja.
Men då gäller det också att få övertyga de här då, som är allt ännu trögare, säger jag då, i sin skalle, att inte förstå det här måste vi göra och det är liksom det är angeläget att vi gör det här nu.
Där tror jag faktiskt att alltså, pengarna styr ändå mycket, så här, pengarna idag. Och där, det som gör mig väldigt hoppfull förutom digitaliseringens möjligheter att accelerera, alltså bli smartare tillsammans, kunna dela bättre och bättre beslut och allt det där. Det är ju också nu med EU-taxonomin där man ändå börjar sätta lite spelregler för vad man får kalla hållbart. Sen kan man ju tycka att det är, vissa saker är bra och dåligt och sådär, och det får ju vara en utveckling. Du har bara Trelleborgs stad. Där har vi gjort den här med, jobbat med Agenda 2030 och solen för en stadsutveckling. Det är ju havet höjs där och hur ska man hantera hamnen och utveckla det. Vi jobbar med solen så vi kan se, ja, det är det här vi gör nu, men det är det här vi skulle kunna göra. Då får vi redan så här en gap-analys med hjälp av solenverktyget. Sen så kopplar vi ihop det med EU-taxonomins kriterier. Vi kollar Agenda 2030, hur förhåller de sig till EU-taxonomin som en ytterligare ett Excel-nivå på det där. Och då får vi helt nya insikter. Då ser vi ju att den här energifrågorna, de måste man ta jättetidigt för att den här stadsdelen ska vara i linje med EU-taxonomin. Och är den det, som vi då kan visa med solen, bam! Gröna pengar vill placera sig i Trelleborg för att man kan redovisa med data och information på en noggrann och transparent nivå. På vilket sätt, exakt hur, vad man menar med hållbarhet på alla de här SDG och EU-taxonomi, då blir det en trygg grön investering för de som sitter på de här pensionsfonderna och behöver hitta fastighetsutvecklingsprojekt att lägga pengarna på.
Det låter, prenumerera också på den framtiden, 100%. Det känns ju som också att det är det sunda vägen fram, affärsfallen. Liksom, vi är massor med krafter som trycker på åt det hållet. Och att det är ni och många andra aktörer liksom, har sett det, att det är dit ni ska.
Transforming societies together, som är vår slogan.
Men det känns tryggt, tänker jag också, just när i er bransch är där tidshorisonten är också pass långa. Vi kanske bygger någonting med Kirunas flytt, var det en 100-årsvision eller någonting, att det är så pass långt fram att då måste vi verkligen se till att vi är på rätt sida linjen här och nu, så att säga.
Ja, det är väl det som är svårt apropå hur man tar beslut med känslor och erfarenheter. Att många som sitter på tunga beslutspositioner idag, det kanske inte är de som kommer möta de här utmaningarna om 15 år.
Nej.
Men tidsperspektivet har ju verkligen liksom hoppat fram. Ann-Louise, vår vd, hon pratade idag på Techarenan här om att hon har varit 2700 dagar kvar till 2030. Alltså every day counts, eller every second counts. Och det gör den verkligen om du jobbar i byggsektorn. För vi är en stor utsläppare. Vi står för 40% av världens koldioxidutsläpp. I Europa producerar vi över en tredjedel av Europas avfall. Men vi gör det också härligt, för de nya reglerna, alltså vi ska vara klimatneutrala. I Sverige har vi nu infört klimatdeklarationer för byggnader. Då blir det ju så här walk of shame om din byggnad ser för risig ut. Och där så kan vi också nu med den här carbon cost-metodiken, då kan vi ju visualisera på byggnadsnivå, men också på en hel stadsplanekarta. Om man är en kommun och ska göra markanvisning, då kan du ju då använda C3 City. Se din byggnad, har den stora utsläpp, då blir den kanske knallrosa. Har den låga utsläpp, ja men ljust skär. Då blir det walk of shame för de som exploaterar med tunga utsläpp.
Ja, men nu har vi också beställt en visualisering på det här. Det kommer kanske.
Carbon Cost Compass, C3, så har vi den.
Elise, vi ska släppa dig vidare, men vi har en avslutningsfråga som jag tänkte ställa. Och i kontext här då av att vara på Techarenan, om du skulle få byta jobb med vem som helst, vem du vill, här inne.
Här inne?
Ja. Vem skulle du vilja byta jobb med?
Kanske er. Det är så himla härligt att sitta och snacka.
Ja.
Grymt svar.
Och ställa frågor och få och få betalt för det. Eller?
Ja, får ni det? Ja, det får vi.
Ja. Det ingår liksom i det här. Nej, men vad spännande. Och vi gillar ju också vårt jobb. Men jag tror faktiskt att vi gillar ditt jobb också.
Ja, det gör
det verkar väldigt spännande. Och du verkar vara rätt person på rätt plats.
Ja, men tack.
I rätt tid.
Fast det. Ja.
Och stort tack.
Bra.
Tack så mycket. Magiskt.
Tack så mycket att jag fick komma.
Hej.
Hej.
Stort tack för att ni har lyssnat på oss. Hoppas det här hjälper dig i dina egna tankar. Vi tror som sagt att vi måste göra det här jobbet nu. Och våra ord på det är ju trycka in hållbarhet in i affärsmodeller, leveransmodeller, organisation, in i byggnader, in i samhällen etc. etc. Om du gillar våra hållbarhetssamtal så har vi många i listan av gamla avsnitt. Exempelvis samtalet vi hade med Katarina på Handelsbanken. Det heter 10-10 Katarina Belfrage Salstrand, det gröna permanenta skiftet. Och det släpptes i november 2021. Men det finns många fler där i listan. Gillar du generellt våra samtal om framtiden får du gärna prenumerera. Sök upp oss i din favoritpodcastspelare eller lyssna direkt på sajten. Så stort tack återigen för din lyssning, för ditt engagemang och ha en jättefin dag. Hej!